Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Och varmt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av HIF-podden. Och den här veckan är det ju matchvecka. HIF drar igång med försäsongsmatcherna. Och lagom till dess så har vi på HD en rolig, glädjande nyhet att presentera. Vi har redan säkrat upp att livesända 4 matcher. Med start redan på lördag mot Hittarp på Laröd. Och matchen börjar klockan 1. Och sen så sänder vi också HIF mot Vidovre lördagen den 5 februari, HIF mot EFF onsdagen den 9 februari och HIF mot FC Helsingör lördagen den 19 februari. Vilken gottepåse så här inledningsvis. Vad säger ni, Sebastian Rönnström och Marian Svab?
Ja, det är otroligt glädjande att kunna bjuda på de träningsmatcherna till alla som har ett premiumkonto. Har man inte det så får man se till att skaffa ett så man kan hänga med i svängarna nu här under försäsongen.
Marian?
Ja, men det är ju alltså vi har ju de senaste åren sänt en hel del HIF-matcher. Och det här med, jag menar, så länge nu visste vi ju, nu vet man ju inte hur det blir i och med att HIF är allsvenskan eftersom Discovery och sånt, så därför känns det otroligt glädjande att vi som lokaltidning kan köpa upp de här matcherna och rättigheterna, och det är väl en glimt av framtiden vi får här också. Får vi se om vi, nu är det inte aktuellt att sända Svenska kuppen och vi har ju inte rättigheterna till den ju. Men man vet ju inte, liksom, det är alltid, det är ju, liveidrott är ju så att säga hårdvaluta numera. Även för oss tidningar, traditionella tidningar. Tidningshus.
Precis. Alltså, jag är inte sådär jättemycket för att stå och klappa mig själv på huvudet eller klia mig på ryggen och brösta upp mig och tycka wow, vad vi är bra. Men det är ju väldigt, väldigt roligt att vi kan vara med på den här scenen och faktiskt sända det i våra kanaler, flera av HIF-matcher.
Sen tror jag det gynnar även HIF i längden, även man kan tycka att aha, ännu fler tv-matcher, då blir det väl ingen, nu är det en träningsmatch vi snackar om, men aha, ja, ja, då kan jag vara hemma, då kanske skrämmer bort en och annan som sitter hemma istället och ser det via Apple TV eller någonting. Men det jag tror ju dessutom att det kommer finnas rätt mycket folk på plats och ser live-matcherna, de här träningsmatcherna fortfarande för att intresset. Så jag tror att vi hjälps åt här med någonstans intressen, även om inte det är vårt primära syfte inom journalistiken att boosta, för det är lika mycket vi som tjänar på det här givetvis. Va? Men jag tror att intresset liksom för fotbollen och kan man hjälpas åt där och öka.
Det borde vara en win-win-effekt av det här för alla parter. Och dessutom så är det ju så att det borde finnas ett ganska stort sug av att få se HIF ute i stugorna, om man nu inte har möjlighet att vara ute på Laröd på plats. Att kunna se sitt lag spela.
Ja, eller om du bor i en annan del av världen.
Ja, så det är med såklart. Ännu mer, för då är det helt omöjligt att ta sig till Laröd.
Det är rätt många helsingborgare som bor ute i världen som är HIF-are då också, givetvis. Så att är reklamfråket slut nu då? Eller vi ska reklamradio.
Vi stannar där med puffandet för våra egna sändningar och går in mer på själva sporten i sig då. Vad vill ni se från den första matchen mot Erik Edmans Hittarp? Erik Edman, som du dessutom har gjort en intervju med, som vi kommer att lägga ut här om en liten stund i veckans avsnitt av HIF-podden, Sebbe.
Nej, men jag är väl spänd på framförallt att se nyförvärven, var de står sig. Träningsmatcher som som man alltid påpekar vid den här tiden på året. Men, och nu också mot ett Division 2-lag, nykomling i Division 2, ska man ju komma ihåg att det är ju inget högklassigt motstånd på det sättet. Det är ju inte Malmö FF eller AIK som väntar. Men att få se lite hur de här nyförvärven är, vad det är, hur de som spelar typ och passar in i laget. Och så här, som alltid är lite svårt att se på en träning så att göra en rättvis bedömning av en spelare. Så det är väl främst nyförvärven som jag är spänd på att se.
Är det samma hos dig, Marjan?
Ja, delvis. Men nu när man inte kan, helst hade jag velat säga Jim Gottfridsson i HFL på inom mittfälten. Nu är vi inne på handbollsmarker och tassar här. Men den typen, det är ju den som Andreas Granqvist har letat efter och letar, förmodar jag, efter fortfarande. Ni som såg matchen, det här dramat mot Norge igår, vet vad jag pratar om när de hänger på under timeouterna när man hör Jim Gottfridsson.
Så våra HF-lyssnare får börja med att lyssna på reklam från oss och sen höra handboll och undrar, jaha, ska vi få höra något av
hårdlagen? Men håller ni inte med mig om att det han kanske kan spela, för kan han inte gå in där? Vad säger du, Seppe?
Ja, men det var befriande att se där som du nämnde i det timeout-snacket när han skrek in med den jävla näsan nu. det är inställning och vilja. Och nej, men absolut en sån grej som i HIF har jobbat med liksom, så det går ju att göra en viss.
Utan den typen så spelar ju inte Sverige semifinal. Då är de nog redan hemma från EM. Men du ville fråga, nu ska jag faktiskt berätta. Ja, nyförvärven i HIF, de är också spänd på. Men jag är också spänd på en annan sak. Kalle Joelsson i målet, vill jag se hur han agerar. Hur beroende på hur matchbilden ser ut givetvis. Men det här med att han dominerar sitt straffområde. Vilken pondus att mera, hur han kommunicerar. För det ser allt mer troligt ut som att det är han som kommer att stå i en premiär. Om nu inte, Lindegård ligger ju efter ju såklart ju, med träningen. Så den är jag väldigt nyfiken på, hur Kalle Joelsson i mål agerar.
Sen kanske inte, på förhand kanske man kan tänka att han inte får jättemycket att göra när det är Hittarp som är för motståndet. Inget ont om Hittarp, men det skiljer ju en del i nivåer där, och dessutom första träningsmatchen.
Men så, då ska det ju vara desto mer förtroendeingivande de få situationer han kommer pröva sig.
Visst är det så. För övrigt så kanske man inte ska jämföra Sverige i mästerskapet med första träningsmatch för HIF.
Men ni sa vad jag ville se HIF, för det var ett önsketänkande. Jag vill ha...
Men, jag förstår. Men det är ju inte jättelänge sedan HIF spelade match. Så man kanske aldrig har kommit ur form när man då kvalade sig upp till Allsvenskan.
Alltså det känns ju som att det knappt har varit något uppehåll. Det känns som det var i förrgår, vi var i Halmstad där på kvalet. Så, men det har ju hunnit hända en del i truppen nu med nyförvarven. Ali Suljic, Lukas Lingman, William Ur Davidsen. Det är de tre som med all sannolikhet då, kommer att få speltid i den här matchen. Zumar Al-Majed kämpar ju, eller håller på att rehabilitera sin knäskada som ju följde med honom under hösten i Landskrona Boys. Så det är de tre, och sen antagligen då lite yngre spelare också. Det har varit några som varit med från ungdomslagen och tränat med A-laget här också under veckan. Så några av dem är väl inte omöjligt att tänka sig att de kan få visa upp sig.
Rasmus Karjalainen hade en stökig säsong på grund av omständigheter när han kom till HIF. Nu tycker jag inte det finns några ursäkter kvar. Man ser ju gärna ett lyft där, och att han börjar producera från dag ett. Speciellt i en sån här match som ni sa, alltså, som HIF troligtvis kommer att föra. Spelmässigt har jag inga förväntningar i övrigt. Så liksom det, man jobbar fortfarande med lite grund och få in de nya i tänket, i filosofin och så. Det köper jag rakt upp och ner och resultatmässigt. Men det är vissa sådana här små saker som är då, som jag sa med Kalle, Rasmus Karjalainen, vill man se att han är där från dag ett. Och sen bara lite grann så där i förbifart är jag lite nyfiken på liksom hur en sån som Solic och de andra nyförvärven, hur de ser ut.
Jag ska faktiskt koppla tillbaka till din Jim Gottfridsson-tanke en gång till.
Titta där!
Ja, därför att det jag skulle vilja se, nu kanske inte jag kan förvänta mig det just i den första matchen, men när du pratar om detta med Gottfridsson och sticka in näsan och vara en karaktär, så är det ju det vi har förstått att sportchefen Andreas Granqvist har jobbat en del med, att få in fler karaktärer i truppen. Det vill jag se. Har han lyckats i det jobbet? Men det kanske som sagt inte kommer i första matchen, men man vill ändå se tendenser från start att, ja, här har vi några som tar den där berömda stafettpinnen omedelbart.
Ja, de finns ju i backlinjen idag ju, som det förväntas. Så vidare inte. Anthony van der Hurk, lagkaptenen, ska ju vara en sån. Och Anders Lindegård sen tidigare. Och sen har ju vi fått in Halisulic, mittbacken som ska vara där. Och så har vi vår andra färing. Viljomor.
Davidsen,
tack. Från Vejle. Han ska med sin ålder, erfarenhet och karaktär, personlighet, sägs det vara. Jag vet inte det. Men att han kan vara den här personen som, ja, lite grann den här starka karaktäristen.
Jag skulle vilja se också en sån spelare som Adam Kayed bara fortsätta att surfa vidare på den vågen han hittade under fjolårssäsongen. Han fick sitt genombrott, att han är med redan från start nu och visar att okej, okay, Jörgen, när du tar ut din första elva framöver sen så ska jag finnas med i den.
Det ska också bli intressant att se om man tänker i andra vågskålen, om vi har pratat om Kayed till exempel som en spelare som ska surfa vidare på sin framgång. Spelare som Rasmus Jönsson och Viktor Lundberg här under försäsongen som två exempel som ju hade det motigare förra säsongen. Och Rasmus Jönsson mot slutet hade han problem med skador, han blev också petad där i en match. Så var står de just nu? Finns där en andra växel i dem här under försäsongen, eller får de helt enkelt ställa in sig på och sitta på bänken även nu? Så det är också någonting som jag eftersöker, något slags formbesked från kanske då framförallt Rasmus Jönsson under försäsongen.
En sak till jag skulle vilja se, det är ju hur kommer HIF att ställa upp rent systematiskt. Ja. Vilka siffror kommer Jörgen Lennartsson att använda sig av? Ja, att siffran 4 finns med från start, det tror jag vi kan utgå från. Men sen då? Är det 3-3? Eller är det 2-1? Ja, ni fattar.
Det
de olika varianterna.
Lutar väl åt att det blir 4-3-3 och på träningen som jag var på så var det också den formationen man övade in. Så,
med spetsen neråt på mittfält eller framåt?
Nu var det med tanke på vilka spelare som var i de rollerna, vi återkommer väl
och vilka som var tillgängliga kanske.
Vilka
också
som var tillgängliga. Ja. Nu var ju till exempel inte Zumar Al-Majed med eftersom han rehabbar, så han är ju kanske den som främst är tänkt att vara det defensiva ankaret på mittfältet. Så nu var det ju väldigt många offensiva spelare som fick dela på ansvaret där på de positionerna på träningen. Men alltså, att det någonstans i grundidén utgår ifrån att det ska vara tre centrala mittfältare, det har ju också Jörgen Lennartsson slagit fast tidigare.
Och när du pratar om träningen idag så ska vi vidareförmedla infon till er att det här spelas in på onsdagen. Så det var alltså onsdagsträningen, så att ni är med i almanackan här när ni lyssnar på detta avsnitt.
Vill ni ha lagen som de spelar?
Jag vill ha dem en liten stund. Vi håller på den. Vi vilar på den hanen. För jag skulle vilja att vi får in snack från Erik Edman. Eftersom HIF börjar med att möta Hittarp. Och du har pratat med Erik Edman, Sebbe.
Ja, HIF-profilen, Hittarps-tränaren och tv-experten i TV4 och C-more. Erik Edman, han är mycket. Och jag ringde upp honom och tog ett snack om dels den här matchen, men också lite om Erik Edmans tankar kring HIF och deras lagbygge. Han som ändå har en gedigen bakgrund i klubben, och hur han ser på HIFs utmaningar nu när man är nykomling i Allsvenskan. Och första frågan jag ställde till honom var vad Hittarp vill få ut av den här matchen mot HIF.
Ja, framförallt så handlar det väl att vi inte får några skador, kan man väl säga. Som förstår jag att det är många, det är många killar i mitt land som är HIF-fostrade, så de tycker att det skulle bli jätteroligt liksom så, va? Men först och främst så handlar det väl att liksom, jag vill få med mig att vi ska överleva helgen. Det är det första liksom, någon form av matchmoment riktigt, och dessutom de mot ett bra motstånd. Så att, nej, men spelmässigt vill vi göra det vi har gjort i Division 3 också. Men som jag sa innan, med all respekt för att HIF är något bättre än de lagen vi har mött i vår serie liksom, så kanske vi får spela lite mer försvarsspel än vad vi vill liksom, eller vad vi brukar. Men det måste vi också kunna hantera i Division 2 liksom, att vissa matcher vill det se inte ut som man vill, utan då får man liksom ta det därifrån där man är, så att säga, där man står i skiten eller vad man ska säga.
Mm. Hur är din bild av HIF som lag nu, om du ser till det du såg förra säsongen och lite med nyförvärven som har kommit in här och så?
Ja, men jag tycker väl att det finns mycket som andas optimism. Jag tycker att de sakerna klubben har gjort här mer eller mindre en längre tid, kan man säga. Jag tycker jag skickar bra signaler liksom. Spelarna som kommer in, många av dem har en attraktiv ålder. Ett tag så ramlade det in liksom, skadeskjuta 32-åringar på löpande band. Och det är klart att då känner jag ju ingen riktig entusiasm och framtidstro och att man på något sätt vill bygga någon form av framtid över längre sikt. Det tycker jag ju nu att man börjar skönja. Vi har liksom HIF plockar in här Seklund här nu i en utvecklingschefsroll som är en position som jag har tyckt att de svenska klubbarna hade behövt tidigare för att få en stöttning till tränarna. Ofta sitter man som tränare och analyserar och värderar spelare, men själv utvärderar man inte sin egen prestation som tränare och vad man gör i träning liksom, som tränare, och får feedback på det. Där är väl hans stora nytta då, tror jag, Hassan, att han kan gå in och liksom coacha, vilket i sin tur då bör leda till att man får ännu bättre ungdomstränare som är ännu bättre på att instruera, på ännu tydligare kommunicera med spelare och så vidare. Så att, det är ju ett strategiskt beslut som kostar pengar kortsiktigt, men förhoppningsvis om 5-10 år visar sig vara en jättebra investering. Och jag gjorde en intervju med Bodeglimt med Jens Karlsson, och han pratade just om den rollen liksom, som utvecklingschef. Där gamla HIF, Stig Johansen, sitter på den positionen i Bodeglimt. Och ja, jag tycker det är en intressant roll liksom. Sen förstår jag att man behöver pengar också liksom, för att kunna göra investeringar i sin egen organisation ibland.
Mm. Hasse Eklund är ett av många exempel på ganska profilstarka namn som har kommit in i HIF här. Vad tror du det betyder för klubben och att kunna bygga en kultur runt de här profilerna, som ju många av dem också har en bakgrund i HIF sedan innan?
Det är väl bra om man har liksom gjort saker i HIF innan och kan liksom vet vad klubben står för, men för mig handlar det mer om att ha ett engagemang, driv och vill framåt och vill hjälpa till och utveckla. Då är man rätt person, inte bara för att man har gjort 300 matcher eller något sånt här, va, liksom, utan det ska vara kopplat till engagemang, kompetens och jävla driv liksom, snarare än någon form av historia. Så. Men det är väl inte fel om historien också finns, så att säga.
Mm. Har du blivit tillfrågad om någon roll de senaste åren i HIF?
Nej, det har jag inte. Det är inget jag har sökt heller. Så jag trivs förträffligt just nu i Hittarp. Jag har gjort det de senaste två säsongerna och kliver in här nu på en tredje säsong. Där jag tycker väl på förhand. Det är nästan det roligaste året, för nu första gången vi lite slår i lite underläge kanske, och liksom, jag tror att vi kan vara med och bråka med rätt många den där serien liksom. Alltså, med vårt sätt att göra eller fotboll.
Mm. Med mitt bakgrund av det du sa innan, med att förklara den här resan som klubben har gjort och ändrat i varvningsstrategi och så här, ser du att det finns bättre förutsättningar den här gången att kunna etablera sig i Allsvenskan långsiktigt, att förutsättningarna ser ljusare ut den här gången så att säga?
Ja, det får vi se. Jag tycker väl generellt att vi i den här stan har kanske tagit allsvensk fotboll för givet. Jag upplevde kanske förra vändan man var nere, precis som att det var någon engångsföreteelse och någonting som bara, ja, det blev någon form av chock när man åkte ut där i den där kvalen mot Halmstad, och som man liksom inte riktigt hann greppa och fatta på 2 år, och liksom det fanns fortfarande den här lite ohälsosamma hybrisen i stan att vi är topplag och vi ska vara med där uppe och sånt. Men alltså, jag tycker nog ändå nu att man har landat in i att fan, vad kul det ska bli med allsvensk fotboll. Kan vi liksom överleva 1 år här och stanna kvar och bygga vidare och sådär. Så är det något positivt snarare än att man blir besviken när man hamnar 12 liksom så. Alltså, jag tycker det finns en annan ödmjukhet runt det. Det är i alla fall den känslan jag får kring HIF idag. Liksom, kanske inte HIF som klubb, utan mer liksom hur man... Hur föreningen uppfattas av folket i stan liksom. Medan innan har det varit liksom, ja, väldigt bortskämt, så kan man säga. Vi har tagit liksom allsvensk fotboll för givet alldeles för länge.
Mm. Vad kan man förvänta sig av HIF enligt dig den här säsongen i allsvenskan? Vad ska man sätta för krav på laget?
Det är klart jättesvårt. Skulle jag liksom titta på det som presterades förra året, så tyckte jag det var ett helt okej superettanlag, men alltså no way ner allsvensk nivå liksom. Så. Sen får man ändå till det i de här 2 kvalmatcherna. Man kavlar sig till ett kval efter den här Västerås-matchen som är helt otrolig. Första halvlek, man kände bara att det stod 5-0 till Västerås och man har otur liksom så. Och sen får man ändå 2-2. Och det tycker jag väl också, och så då sammantaget med de här superrätta kval, eller förlåt, allsvenska kvalmatcherna då, så det där lugnet som ändå Jörgen utstrålar och har gjort, tror jag ändå blev någon form av tunga på vågen. Man släpper inte in ett jobbigt 2-0-mål hemma på Olympia när man gör en rätt svag prestation, utan man åker upp där och helt plötsligt blir det en helt annan mental match där liksom Halmstad sitter och har den här playoff-choket liksom och panikslagna och ja, ta konstiga beslut, medan HIF blir bättre och bättre ju mer det går. Så att, det är lugnet Jörgen och ledningen utstrålade, jag tror jag blev avgörande. Men spelmässigt så var det många matcher av dem jag såg i alla fall och inte var lyrisk, så kan jag säga.
Mm. Vilka blir då de största utmaningarna för laget? Är det kopplat då till spelet, skulle du säga?
Ja, men allting är kopplat till spelet. Så. Det var väl avsakaren av kanske ett varierat anfallsspel. Inte bara ut med bollen till löper eller lång boll och vinna en andra boll som det ofta var förra året, utan hitta en variation där. Men återigen, alltså, ibland så är det viktigt med kontinuitet när man får in några nya som kanske kan på något sätt kickstarta en ny resa här liksom, och förhoppningsvis så får det stor påverkan direkt, de här nya spelarna, och gör att man får lite självförtroende och kanske att till och med kan vara positivt att inte vara med i kuppen, så att man kan fortsätta jobba med ja, utveckling av offensivt spel, utveckling av defensivt spel, organisation, positionering kanske jag tyckte ibland var bristfällig när jag såg HIF, utan det var svårt att liksom se riktigt någon tanke kring hur man ville liksom positionera sig när man väl själv hade bollen, utan det mest man bara passade den lite i backlinjen, så drar man en lång boll.
Om man tänker hitta på HIF som liksom verkar i samma region, hur ser samarbetet ut mellan de klubbarna i dagsläget?
Men det tycker jag verkligen att det också varit positivt med Micke Dahlberg som har haft en dialog med Kristoffer. Nu stack ju Kristoffer tyvärr nu då till till Falkenberg. Men Nicky Dahlberg har liksom förstått vikten av att ha samarbete med de mindre klubbarna, de lokala föreningarna här i närområdet. Men det är ju lika viktigt att vi som mindre förening förstår att ett starkt HIF gynnar hela regionen. För man kan väl lugnt säga så här att året då HIF åkte ur nu senast så har väl egentligen Helsingborgsfotbollen aldrig varit sämre, kan man ju säga. Va? Så att alla måste förstå, även om vi mindre klubbar, Eskil, Rå, Fortuna, Hittapp då, Höganäs till viss del, även om de kanske liksom inte riktigt räknas till kommunen. Så att man förstår vikten av att ett starkt HIF är någonting som alla tjänar på över tid. Liksom. Det är lätt att man inte vill släppa spelare för att då kanske man tappar någon riktig pjäs som förstör för ditt lag kortsiktigt. Men vad det gäller utveckling av Helsingborgsfotbollen och utbildningen så är det ju gynnsamt om vi kan få ett så starkt HIF som möjligt. För det blir ju det här, det trillar ner på oss andra också i en positiv mening. Då. Mm.
Mattias Lindström berättade i podden i höstas att Kim Nilsson från Hittarport hade tränat med HIF. Är det någon mer som har varit involverad i en sån deal så att säga med provspel och så vidare?
Nej, det var mer kopplat. Kim är en jäkla duktig spelare, lite annorlunda mittfältstyp. Men det var mer kopplat till att HIF U19 hade någon bortamatch på Trelleborg, tror jag, och Mattias behövde folk liksom. Och då var Kim ledig den dagen och han är en duktig spelare för oss, men vi har ju andra bra spelare också liksom. Det var inte mycket mer än så, men det är också positivt att man kan ha det utbytet och liksom känna på varandra på olika sätt. Och Mattias och de kan också få en referensram kring nivå och så vidare, och vi förstår vad som krävs för att spela i Superettan och Allsvenskan. Liksom. Hur bra är de här spelarna?
Oj, det var mycket Erik Edman hade att säga om hon.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säga, vad händer? Så han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu 1 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 milliliter O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Du låter överraskad.
Nej, det gör jag inte.
Edman är alltid värd att lyssna. Han har mycket att säga och han räds inte. Han har modet att säga också.
Och han är vältalig och vet hur man pratar offentligt.
Ja.
Nej, men det är spännande. Och alla tankar kring om att inte ta allsvenskan för given, att det tog lång tid för HIF när man åkte ut den här gången 2016 var det väl han refererade till, även om inte han sa årtalet. Och han pratade också om att kanske till och med bra att HIF inte är med i Svenska Cupen för att kunna bygga upp sitt spel. Hjälp mig här, vad var det mer? Det var massor. Nu står det helt still i skallen.
Jag fastnar lite för det här han pratar om, att dels att han känner att det är lite mer medvind, positiva vindar kring HIF igen. Att det börjar gå åt rätt håll, och det här han pratar med samarbetet mellan HIF och Hittarp, att det är väldigt viktigt att HIF har den rollen i regionen, och att Micke Dahlberg där har blivit en nyckelfigur i det spelet.
Som är
Micke Dahlberg, som är akademichef i HIF. Och sen också att han var positivt inställd till den här rekryteringen av Hasse Eklund i rollen som utvecklingschef. Att han tror att det är någonting som på sikt verkligen kan gynna HIF organisatoriskt.
Vad säger ni om alla dessa snabb sammanfattande meningar vi gör av en längre intervju med Erik Edman. Är han rätt på det som ni ser det?
Vad ska jag säga, Erik? Han har en del intressanta synpunkter, det tycker jag absolut. Framförallt just det här med, ja men det blåser positiva vindar. Det är jättebra, det är en bra grund att stå på. Man vet också om att HIF är ju väldigt bra på att skjuta ner sig själva också. Och dra undan mattan för sig själva genom åren. Hoppas verkligen nu att man har hittat en väg framåt som känns framkomlig och där man inte känner liksom att yes, nu är det dags att köra på här. Han sa väl någonting också om Erik som jag tyckte var intressant, det här med att inte ta allsvenskan för givet.
Precis, precis.
Och det gäller inte bara klubben egentligen. Det är ju hela HIF-familjen där, att så som allsvenskan utvecklas och utvecklas väldigt snabbt också. Vi har varit inne på det här många gånger att den skiktas också. Så ska man nog till att börja med här vara, han säger inte att man ska vara glad att man är tillbaka allsvenskan, för det är ju något som är självklart, det ska man ju vara det liksom. Men man ska nog jobba utifrån att det går inte att se just idag att HIF ska vara en allsvensk klubb för giv, med tanke på vad man gjorde. Bara en sån sak som i fjol, han var inne på det också, man spelade väldigt många matcher där man inte var alls allsvensk.
Man var ett bra superettanlag, men that's it. Så.
Men that's it. Och där tycker jag liksom och just den här hybrisen, att det är bra om vi lägger den åt sidan lite grann.
Ja, och att han pratar någonting om att folk också börjar någonstans förstå det här, om jag tolkar det Erik Edman rätt. Och Erik pratade också om att, alltså, skulle man nå en 12:e plats, låt säga det, i allsvenskan, så är det bra. Att man någonstans underförstått inte ska ha för höga förväntningar nu igen.
Den förståelsen hoppas man ju verkligen att den har landat med. Man vet ju också hur helsingborgarna fungerar.
Ja, ni vet ju det mer än jag.
Ja, men alltså om det skulle bli skralt till exempel med en kackig inledning på allsvenskan där man faktiskt har en ganska tuff öppning. Att man då inte liksom känner liksom att alla borde avgå. För det är ganska lätt liksom att gapa. Och tvärtom, att man får en fantastiskt bra inledning, att huvudarna sväller här. Yes! Nu kör vi på Europaplats och här. Utan att man någonstans landar i, ja, men vi jobbar dag för dag och fortsätter att jobba som vi gör, för det är det här vi tror på. Att man håller sig till det här arbetssättet. Jag tror det är oerhört viktigt. Oberoende av hur resultaten ser ut här nu. I över säsongen egentligen. Hela säsongen.
Och det måste genomsyra hela den sportsliga organisationen och den administrativa organisationen, styrelsen, att de lirar på samma planhalva här.
Ja, men det tror jag faktiskt att man gör. För man ser ju också, kanske någonstans är det ju en sån som Kjell Jakobsson, ordförande, som jag pratat med. Han pratade jag med under första träningen där om den här, vad heter det? Ekonomin, och att det är väldigt tätt förknippat med placeringar inom fotbollen idag. Och det är det, korrelationer heter det. Det var det ordet jag var ute efter. Att det du omsätter, det syns ganska tydligt i tabellen. Nästan du kan skriva en tabell utifrån. Och sen så är det alltid någon som överraskar positivt någon klubb och någon som överraskar negativt. Men i stort sett, plus minus en placeringar, så är det där. Och då är ju HIF där kanske kring 10, 11 och så. Det som är det rimliga, jag tycker man kan ställa kravet på HIF i dagsläget. Utifrån där klubben är just nu, på den platsen man befinner sig i. Men de nyförvärmen man har tagit in. Sen kanske man får jätteträff på alltihopa och så hamnar man plötsligt 7-8 eller på över halvan, som Mjällby kommer väl femma här med året. Och vem var det? Kalmar fick fart på grejerna efter en miserabel säsong. Det kan hända, men man kan inte utgå ifrån det i dagsläget. Jag förstår precis vad jag... Så där är jag med Erik helt.
Och vi fick också veta att Erik Edman själv inte har fått några förfrågningar av HIF.
Ja, nej, det var ju också en fråga jag tyckte var given att ställa i sammanhanget där. För det är ju en annan del i det här som jag tycker är lite intressant, hur HIF jobbar. Att man har ju väldigt många starka namn i organisationen här. Andreas Granqvist som sportchef och Jörgen Lennartsson är ju ett rutinerat namn inom tränarna i svensk fotboll, och Mattias Lindström som en stor profil, Sven Andersson, inte minst Lino Borriero, Alvaro Santos, U19-tränare Micke Dahlberg, Hasse Eklund, så
Dale Reese, givetvis,
så det är många, många starka profiler i den här organisationen. Och sen ska alla bitar funka ihop också, så att det inte blir för många kockar, men det känns som att det finns en tydlig strategi och en långsiktighet i det man gör, och det tror jag är viktigt om man
där
ska
finns det
etablera
sig. Två anledningar till att Edman inte är i HIF, alltså dels beroende på honom själv, jag tror han tycker det här
och det säger det han också, han trivs fantastiskt
ja,
bra.
Ja, det här projektet i HitUp, det är han väldigt spänd på att se, eftersom han jobbar med väldigt unga killar nu som han kan forma lite grann efter egna idéer och så. Var skulle han få plats i HIFs organisation? Nu är han huvudansvarig, och var skulle man kunna in honom i ett skohorn? Och ska HIF syssla med det? Alla gamla profiler, försöka hitta någon plats till dem att vara i organisationen. Jag tror inte på det. Man ska ju vara där trots allt i HIF för att sin kompetens, och för man har någonting att tillföra för att HIF som förening ska utvecklas. Det måste ju vara utgångspunkten.
Och då kan det vara bra också att få in nytt friskt blod utifrån. Kulturbärare i all ära, men bara kulturbärare kanske, det kan tippa åt fel håll. Men Erik Edman själv var väl en som brann rätt mycket och var karaktär, va?
Han var ju det.
Så ur den aspekten och vad han har gjort i hittar på sin fotbollskunskap, så skulle han ju definitivt kvala in i HIF.
Han skulle definitivt kvala in. Han får kvala in var han vill efter det målet han gjorde i Spurs på Anfield Road. Mot Liverpool. Kan Erik Edman, för mig, kan han få bli förbundskapten.
för alltid på ett altare för dig.
Ja, precis.
Ja, det är bra.
Nej, skön snubbe.
Ja, verkligen, verkligen. Tack så mycket för intervjun där, Sebbe. Tack Edman för att du ställde upp i vår podd. Alltid lika intressant att höra till dina synpunkter. Nu släpper vi Erik Edman. Vi släpper matchen mot Hittarp, som vi har återkommit till i par 10 minuter här, så här långt i avsnittet. Och nu, Sebbe, ska du äntligen få tala om för oss hur lagen såg ut, eller hur du nu uttryckte det,
ja,
på
nej,
träningen,
alltså,
på onsdagen.
Vet man inte riktigt vilka växlar så man ska dra från det, men det var väl lite intressant att se vilka som matchades ihop i de olika lagdelarna. Ja, vi kan väl köra lag för lag. Ja, målvakterna så var det ju Kalle Joelsson, Alexander Nilsson och Nils Arvidsson som var ute och körde, och de skiftades om i målen. Sen hade vi det gula laget med västar, då var det junioren Leo Frigell Jansson som högerback, Kasper Videll och Ali Suljic som mittbackar och Emil Hellman vänsterback. Ett mittfält med junioren Vilgot Karlsson, Lukas Lingman och Brander Henriksson, och så en fronttrio med Willem Löper, Anthony van den Hurk och Dennis Olsson. Och sen så det blåa laget, Viktor Blixt högerback, Lukas Larsen, Charlie Weber i mittbackar, William Ur Davidsen vänsterback, Benjamin Aqua, Viktor Lundberg och Adam Kajed centralt, och så Asad Alhamlavi, Rasmus Karjalainen och Rasmus Jönsson framåt.
Det där var, tycker jag, gav vissa intressanta signaler.
Absolut.
Omgående. Alltså Ali Suljic ihop med Kasper Videll, mitt backspar i ena laget.
Exakt, det var det första jag kände direkt.
Det kändes som att, okej, där kanske vi fick en första indikation på någonting.
Vilka var det som saknades då, Sebe? Kanske du ska tillägga
ja, det var ju då Anders Lindegård som vi pratat om, Zuma Al-Madjed, Andreas Langren som är opererad i knät och har en bit tillbaka. Ravid Suka också saknas. Ska ju kanske tilläggas då när vi pratar mittbackar att han inte var med, lär inte spela mot Hittarp, men ska inte vara något allvarligt. Och sen är det ju då Jakob Fölkerling Persson och Viktor Göransson som alltjämt är borta.
Nej, men man skulle ju kunna ha sett Ali Suljic och Charlie Weber då. För att när jag minns tillbaka på träningen jag har sett, är det väl inte helt ovanligt att mittbackspar hänger ihop i ett lag och sen så kanske ytterbackarna finns i det andra laget, och sen när det är väl en match så pusslas de här två bitarna ihop, mittbacksparet från ena laget och ytterbackarna från det andra laget. Det är min spaning i det.
Ja, men jag köper det helt och hållet, Mattias, för att jag tycker det är jättespännande och jag tycker det är logiskt också någonstans att de spelar ihop Suljic och Videl ganska tidigt. Charlie Weber i alla ära, han har ju fått sina chanser att bli den här självskrivne mittbacken, men blandar och ger fortfarande, har väldigt höga toppar men kan vara väldigt nonchalant och så falla bort. Och Videll mer rejäl, jämnare i sin prestation, tror också att HF ser också någon potential i att det är en försäljningspotential
utvecklingspotential.
Så för mig är det jättespännande det här med mittbackarna. Sen tyckte jag det var otroligt spännande att se fronttrion just framför
där. Jag tänkte exakt samma sak.
Med framförallt att löpa och
Hurk, men en tredje där.
Ja, men det säger sig själv. Det där kommer han ju inte sära på de här två. Nej. För de har ju hittat kemi. Och det har ju mycket svårt att säga att man delar på dem.
Nej, det kommer
men
inte att
hända. Men att Dennis Olsson kom ut till vänster där. Och jag tror mycket har att göra med att då... Bara en tanke här nu. Det är för tidigt, jag vet. Men då får de inläggshot från båda kanterna. För redan i Superettan var det ju många lag som stängde ner Willem Löpers. För de visste att inläggen kommer därifrån. Vilket gjorde att HIF också... alltså det gick i stå anfallsspelet. Men kan man få... Dennis Olsson har en jättebra inläggsfot till vänster. Och det såg vi när han spelade fram till 2-1-målet i Halmstad. Det inlägget. Då spelar han dessutom ytterback. Ska tilläggas. Men... där tror jag att man kan säga man kan avlasta, för att då måste de allsvenskarna, är man ju ännu mer uppmärksam på det här med löp och redan sönderscoutad. Och då måste man hitta något sätt att variera det här så att inte allt går på högersidan vad det gäller inläggsspelet. Det tror jag att det finns en tanke bakom där. I den andra trean, från trean där, har du ju ingen bra inläggsfot ju, om du tänker efter. Vem har du där? Rasmus Jönsson är ingen inläggsspelare, Hamlav ingen, Karjalainen är ingen inläggsspelare. Så att
och en tanke i det här resonemanget som slår mig, det är att så här den här tiden på året, alla lag oavsett sport säger alltid så att det ska vara speltid på så många spelare som möjligt och här blandar vi och ger och alla ska få prova med alla, men ändå kommer jag ifrån med samma känsla. Ja, sant. Men också finns det en första signal om någonting. Och jag tycker att det visar sig här också. Jag vet att jag kanske överdriver det här. Men den känsla jag har från alla lag att tränaren ändå redan från start har en tänkt.
Ja, men det vore konstigt om man bara kastar massa lappar med namn i en hatt, blandar och sen så ut med det på
Det är inte på den nivån jag menar, men jag hoppas ni förstår vad jag åsyftar här. Att en tränare ofta förmedlar att det är alldeles för tidigt att prata startelvor här nu. Nu ska alla få chansen att visa upp sig. Men jag tycker inte det riktigt är hela sanningen heller ofta.
Nej, det är ju klart att alltså, Jörgen Lennartsson, detta blir hans andra år. Nu, förra säsongen börjar han från scratch. Nu vet han ju vad han har, många av de här spelarna.
Han har varit med och valt ut dem.
Ja, inte minst då liksom nyförvärven som ju är varvade för att göra skillnad i det här laget. Så det är ju klart att där finns en plan. Sen är det ju, alltså har man fyra jättebra mittbacksalternativ att man säkerligen kommer att testa olika under försäsongen och kanske då vänster ytterpositionen också är en sån där Adam Kajed och Benjamin Aqua till exempel kan konkurrera, men grunderna finns ju där och de jobbar man ju med så tidigt man kan såklart.
Jag tror ju bara det är en mittbacksplats att slåss som för det övriga. Jag kan inte tänka mig annat än att Solic är första valet.
Nej, man förutsätter ju det när man plockar in honom och ser den potentialen och den karaktären i honom att ja, man skulle inte varva in honom för
att han kan bara spela ur sig laget i detta läget.
Ja, man skulle inte varva in honom för att sätta honom på bänken, så är det.
Och det som jag också funderar kring här nu, det är nu var Avisoka inte med, Andreas Landgren inte med, men det här öppnar ju möjligheten för Viktor Blixt på högerbackspositionen att flytta fram sina positioner, om man uttrycker det så.
Tveklöst. Det är också en sån som vi pratade om i början, vad vi ville se, så vill jag lägga till Viktor Blixt där, för han spelar ju inte jättemycket i Superettan förra säsongen, men när jag såg honom på träningar och i någon U21-match och så här, så har han spännande kvaliteter, framförallt offensivt är han rapp framåt, så han är ju spänd på att se om han kan ta de här viktiga kliven, för det här är ju en helt ny miljö för honom. Man ska komma ihåg att han kom från Österlen förra säsongen, bara Superettan var ett stort steg för honom. Han spelade senast HIF gick upp i Allsvenskan, spelade han väl i Division 6 tror jag eller något sånt här. Så det är ju klart att det här är en helt ny värld för honom att befinna sig i, men det ska bli spännande att se vad han, hur han utvecklas.
Nu ska jag be dig om din hjälp, Sebbe, igen här. Jag är inte världsmästare på att hålla isär namn, och när det kommer många namn samtidigt så är det jättesvårt för mig att komma ihåg alla namn. Så nu får du hjälpa mig en gång till här. Hur såg respektive mittfält ut i de här två olika lagen?
Ja, det ena laget då var ju med Lukas Lingman och Brandur Henriksson, som ju, som man väl kanske då kan se som alternativ 1 och 2 i alla fall tills Omar Al-Madje är tillbaka, av de här tre spelarna som man ska använda.
Om inte du har Omar Al-Madje som spetsen neråt och de här två,
ja,
Brandur
Henriksson att,
och Lukas framåt.
Ja, det är väl de tre jag ser i utgångsläget som, ja, som ett startmittfält, och då spelar ju de två tillsammans eftersom Zuma saknades idag. Men då var det Vilgot Karlsson, en junior, som spelade ihop med dem. Och sen så var det då ett väldigt offensivt balanserat mittfält med Kajed, Lundberg och Aqua i det andra laget. Där Lundberg då var den lite mer centrala, lite mer defensivt.
Inte riktigt lika lätt då att tolka signalerna här då. Nej. Hur det kommer att se ut. Men ja, spännande ändå. Där fick ni våra tankar kring vad vi kan läsa ut av ett träningstillfälle som det här. Vi släpper det och tar vår sista punkt. För det är inte långt kvar nu av transferfönstret, vinterfönstret.
Det internationella då, ska vi säga.
Det internationella.
Ja. Svenska klubbar kan ju ta in spelare ända in i mars.
Och det som har hänt sen senast i poddare, ja, det var ju att Andreas Granqvist bekräftade att Josef Amoako från Ghana är klar. Det är bara tillstånd att få vara här som saknas i princip. Men Migrationsverket, det kanske har kommit nu. Jag har inte pratat med Granen sen den intervjun. Men det är ju alltså en, har tillkommit en spelare i truppen, så HIF har alltså 27 kontrakterade spelare, och det kanske är en numerär som är hög. Det kan ju bli någon spelare som blir utlånad. Det kan också tillkomma någon spelare.
Och kanske det med transferfönstret internationella är alltså att det stänger vid midnatt då, den här 31 på måndag. Men sen ska man ju veta det också, att det är ju ett par ligor som är öppna också fortfarande, bland annat Ryssland.
Turkiet tror jag brukar ha öppet lite längre också, utan att vara helt säker, men...
Och där är ju till exempel turkisk media skriver ju att Brandur Henriksson är på tapeten för, jag kommer inte ihåg vilken klubb det var nu. Så det kan ju försvinna ut fortfarande innan allsvenska starten, så att säga.
Och Turkiet har ju, där finns det ju en del pengar också, så det är ju en potentiell hyfsat väl inbringande försäljning om det nu skulle vara aktuellt.
Ja, han har ett år kvar på kontraktet, Brandur Henriksson, med HIF, så där får man ju en slant, och sen han höjer ju sin lön givetvis i Turkiet ju.
Vad ska vi tro?
Kan man, istället, jag vänder på frågan, ska HIF släppa honom? Ja, man ska släppa alla spelare om man får skäligt betalt. Det är nummer ett. anser jag. Det finns ingen helig ko där. Men i detta läget, jag tycker man är bra folkat på inom mittfältet. Rent alltså numerärt så tycker jag inte man förlorar mycket på att sälja en sån spelare som Brandon Henriksson. För att jag tycker man är klädd där, ordentligt klädd med det man har tagit in i form av Zuma Ahmadjed och Lukas Lingman. Det ska man kunna stå sig på. Sen så måste jag ändå, som du sa Mattias, varför sa vi 27 spelare? Det säger sig själv att om alla är tillbaka från sina skador, så säger det sig själv. Och dessutom så har man diskuterat med Erik Persson, vår kollega, skrev i veckan att Lukas Larsen ska kontrakteras mittback, men det ska lånas ut omedelbart eftersom där är man också rätt så bra klädd ju. Men man vill jättegärna se honom kvar inom organisationen för att man tror på honom, Lukas Larsen. Så där kommer ju komma utlåningar bland annat på målvaktssidan, tror vi väl. Måste vi väl tro.
Ja, det låter orimligt att ha 4 kompetenta målvakter när alla är i spel.
Ja, nej, det lär ju bli någon, troligtvis kanske Alex Nilsson eller Nils Arvidsson då, som får
eventuellt någon mittback.
Spel till någon annanstans.
Mm. Eventuellt någon mittback kanske. Alltså svårt att säga nu, men de kan inte ha den här numerären.
Nej, och det kan ju dessutom tillkomma ytterligare någon spelare.
Absolut, vi har ju den här som var, heter han från Örebro, Tahali. Där vet vi inte, där har vi inte fått några senaste rapporter.
Nej, det har varit tyst där.
Det vi vet är ju att Örebro begär en övergångssumma som HIF inte är beredda att betala. Sen vet man ju inte om de kommer överens i slutändan. Det är väl lite grann sån här psykologisk krigföring nu, att man väntar ut, HIF väntar väl ut tills de här fönsterna kanske stänger på måndag och då krymper alternativet om nu Tahali vill iväg och inte vill vara kvar i Superettan och samtidigt Örebro ska ha en slant. Så HIF gör ju rätt i att ha lite is i magen här. Förutsatt att de är överens som det har, de uppgifterna vi har, att killen vill hit.
Ja, och skulle det inte bli han, så det är väl inte otänkbart att Andreas Granqvist tittar på ytterligare någon annan spelare som ett annat alternativ. Ja. Så det kan ju, alltså numerären kan öka med någon spelare innan truppen är helt klar, men så kan det alltså minska med ett antal utlåningar och eventuellt då Brandu Henriksson. Vi vet ju inte hur mycket det ligger i det där, va?
Nej, och vi vet, nej, just nu är det stilt ju där ju i den affären vad det gäller med Tahali. Det
har, och jag tänkte på Brandur Henriksson.
Brandur Henriksson, ja, precis, ja. Men
jag vet
man
inte
kan
om det,
också
om
se
det,
det
eller så, det vet inte jag.
Man kan se det så här också, att den truppen som HIF har idag, att man vill se vad den går för under våren, sen kommer ett sommarfönster som ger betydligt större möjlighet att agera. Och man känner kanske i nyläget, ja, men vi håller den lilla summa vi har kvar i pengarsäcken, väntar vi med till sommaren och så ser vi om denna truppen, hur långt den räcker tills vidare de första, vad spelas det fram, 10-11 omgångar. Säsongen är inte kör på något sätt i det läget, alltså, om man skulle behöva förstärka. Ja, men vi har det här igen, skynda långsamt, inte slänga ösa ut pengar som för spelare visste att de kunde komma till HIF för att få bättre betalt någon annanstans, och HIF föste ut pengar på övergångssummor, på spelarlöner.
Den
tiden är förbi, och den måste vara förbi om HIF ska utvecklas åt det hållet man vill.
Och det kanske är något man kan lägga till den positiva vågskålen i allt HIF har tvingats gå igenom, som varit väldigt jobbigt de senaste åren.
Precis. Det kommer ju finnas också möjligheter här i och med att man kan ta in ända in i mars. Det kan ju vara så, alltså, att HIF tar in ett lån. Det är ju inte optimalt. Det har vi sett tidigare, men är det en riktig kvalitetsspelare som då är tillgänglig, ja, då får man kanske göra ett avsteg från sina principer.
Vad bra! Vi har tagit oss igenom vår lista och nu inväntar vi bara första matchen.
Som man ser var då?
Ja, vart ser man den någonstans? Kan det vara på hd.se?
Det är det.
Härligt, jag är uppdaterad.
Och den kockar inte med Jim Gottfridsson och Sverige semifinal heller i Hamburg.
Ingen aning, ingen aning.
Jag tror, jag vågar nästan säga det, att inte gör det.
Nej, det borde inte vara någon sån krock klockan ett på lördag. Men det har inte jag koll på. Här snackar vi fotboll, eller hur?
Tanken är väl det.
Ja. Och nu har vi snackat färdigt för den här veckan.
Ja, så får vi se när vi kommer tillbaka.
Det är precis. Så får vi se när vi kommer tillbaka. Vi kanske inte kan hålla veckotempot hela vägen under försäsongen, utan det är lite grann upp till hur våra scheman och ser ut och hur mycket vi har att prata om också. Ja. Men ni kommer att bli varse när det är dags igen. Kanske om en vecka, kanske om två veckor. Vi tackar under alla omständigheter er för att ni faktiskt följer med oss och lyssnar på oss. Och så önskar vi er fina dagar fram till lördag. Hej!
Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.